En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till säsongspremiären av Makrorådet. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag har jag Johan Javeus, chefstrateg på SCB, och Susanne Spektor, chefsanalytiker på Nordea. Varmt välkomna ni också.
Tack.
Tack så mycket.
Johan, du är ju en bekant röst för lyssnarna, men du, Susanne, har inte varit med förut i moderskeppet, eller så kallar det här. Du gjorde ett litet specialframträdande ihop med LOs Torbjörn Holle om arbetsmarknaden.
Precis.
Ja, så att det är inte första gången, men det är första gången i liksom originalet, Makrorådet.
Exakt.
Extra varmt välkommen. Ja, och då när du pratade, när du och Torbjörn var i studion, då var det arbetsmarknadsspecial, kan man säga. Och det är ju din grej, eller hur?
Ja, det är min bakgrund där.
Ja, det är din bakgrund. Det ska vi utnyttja idag. Det är ett av huvudämnena. Läget på arbetsmarknaden, det står ju och väger lite. Den har ju verkligen hållit emot bättre än man kanske hade befarat. Men vad ska hända nu? Det andra huvudämnet är den spirande optimism som jag tycker man kan ana på finansmarknaden i alla fall. Där känslan verkar vara lite av den bästa av världar, att det kommer räcka med en ganska mild sättning, inte så snabbt stigande arbetslöshet, men att det ändå ska vara nog för att få ner inflationen. Goldilocks har det pratat om. Det ska vi försöka bena ut. Det ska också bli spaningar och till sist veckans viktigaste. Innan allt detta så ska jag säga först att det är den 25 januari när vi pratar. Och jag ska också säga att nu på morgonen, Johan, fick vi statistik från SCB över producentpriserna. Det är ju en sånt där släpp som man inte tittar på kanske alltid. Men i och med att inflationen är så het nu, det är ju lite av en föråkare till vad som ska hända med konsumentpriserna. Jag ska dra siffrorna bara, så behöver ni inte hålla reda på det. I december steg de här producentpriserna med 2,1% i månadstakt, 18,7% i årstakt. Och så samtidigt tittar man på det som ligger närmast KPI, konsumtionsvaror för inhemsk konsumtion. Ungefär samma, 0,5 på månaden, 17,18 på året. Det här är ju hiskeligt höga tal. Samtidigt så är de ju lägre än det vi kommer ifrån. Vilken fot ska man stå på här?
Ja, men det är lite toppkänsla och det är ju positivt. Men det är ändå bekymmersamt att till exempel de här konsumtionsvarorna ändå fortsätter att öka i pris. Men ja, vi tar nog fasta på att det ändå finns en liten metkrokstopp där ute. Och tittar man på matpriserna steg ju de lite grann, men där har det ju lugnat ner sig mycket. Och det talar för att det också kommer lugna ner sig mot konsumentledet. Och jag såg att det finns mycket reklam om lägre priser i matvaruhandeln just nu. Så att det händer nog en del när efterfrågan viker också.
Så du väljer att stå lite på det positiva benet ändå?
Ja, lite på det positiva benet.
Högt men åtminstone lägre än förut. Ja, men det är bra. Bra start tycker jag. Och det för oss ju på ett naturligt sätt in på det första huvudämnet då, den här spirande optimismen som jag pratade om, med inflationen som har vänt i USA, verkar vara på väg ner i euroområdet. Just på tal om producentpriser var det ju en glad överraskning, de amerikanska sådana sjönk ju mer än väntat här senast. Och då finns det den här tanken att det liksom ska bli en sån mjuklandning som det brukar kallas, att man får ner inflationen utan att den reala ekonomin behöver ta så mycket stryk. Johan, det här låter nästan för bra för att vara sant med tanke på vad världsekonomin har varit utsatt för. Är det för bra för att vara sant eller kan man hoppas på det här?
Ja, men för ett halvår sedan så tror jag nog att väldigt många trodde att det skulle vara för bra för att vara sant. Men sen dess har ju saker och ting gått i rätt riktning. Vi har börjat se att inflationen har givit med sig, framförallt i USA, men även tecken då på andra håll och kanter. Vi har sett råvarupriser komma ner. Vi har sett energipriser inte alls bli en lika stor negativ faktor för ekonomin som man hade befarat. Och sen har börserna vänt. Kina har avslutat sin tidigare väldigt tillväxthämmande covid-policy och kommer också gå mot ett bättre år nu. Så att, ja, men det det ser bättre ut. Och nu väntar vi ju bara då på att även centralbankerna ska börja erkänna det här, att inflationen faktiskt börjar ge med sig och kanske också då på sikt åtminstone ge någon sorts tyst medgivande för att man också kan börja prisa in räntesänkningar lite mer på allvar.
Ja, den aspekten är intressant. Först vill vi ha in dig bara, Susanne, i huvudfrågan så att säga.
Ja, men jag tror att det finns en liten risk för att man tar ut för mycket optimism just nu om man ska sätta på sig den dystra hatten. Vi fick ju inköpschefsindex till exempel. De kom upp lite grann, men tittar man på nya ordrar så fortsätter det ner. IFO-indikatorn kom precis här innan vi började spela in och den har ju vänt upp. Men om man ska titta på historiska korrelationer med BNP så talar ju den fortfarande för ett BNP-fall på minus 5 i Tyskland. Tidigare var det minus 10, så att det är ju en lättnad, men det kommer från ganska tuffa nivåer. Och jag tror att den här räntehöjningarna har inte bitit in i ekonomin än. Och de ska göra det. Och när de biter in i ekonomin på riktigt, ja, då har vi inte alls samma starka konjunktur som vi kommer ifrån. Så jag tror att det finns en lättnad och mycket ser ju bättre ut. Och de största riskerna kommer nog inte materialiseras. Men det kommer nog ändå bli värre innan det blir bättre. Och det är ju precis som du säger, det är verkligen den bästa av världar. Det ska inte bli någon recession. Även om räntekurvan är inverterad så ligger det ju absolut ingen recession prisad på aktiemarknaden. Och tittar man på de sänkningar som kommer från Fed enligt marknaden så är inte de lika mycket som det brukar vara i en vanlig recession. Det ska ju mer ner till normala nivåer snarare än att centralbankerna verkligen reagerar på svag konjunktur. Men inflationen kommer ner. Så att det är tillfällig inflation och allting tuffar på som ligger i marknaden just nu. Och låt oss hoppas. Men det finns en del orosmoln vi ska ta oss förbi innan dess.
Ja, vi kan ju nämna det att just ni på Nordea kom ju idag med en ny konjunkturprognos och räknade med minus 2% för svensk BNP i år, vilket ni trodde också i november. Så att det är ju en ganska dyster syn då.
Ja, men vi är nog mer dystra, mer bekymrade och kanske också mer bekymrade över räntehöjningarna. Jag vet, i USA pratar man ju mycket om att så här, ja, men vi har en mycket kortare period mellan räntehöjningar och effekter på ekonomin. Men det finns ju ingen vidare stöd för att det skulle vara så. Förmodligen kommer det ta 1 till 2 år innan vi verkligen ser de fulla effekterna. Och de stora höjningarna kom ju i höstas. Alltså innan dess var det ju mer tillbaka till normalt. Men det var ju under hösten vi haft de riktigt stora och överraskande höjningarna till åtstramande nivåer. Så att jag är väl den enda som är mest orolig för 2024. Men jag tycker ändå det finns skäl att vara mer orolig för hösten och vintern framåt. Och sen kan det nog kännas ganska bra ett par månader fram här under våren.
Ja, och sen kommer de där
räntehöjningarna.
Ja, ja. Johan, just centralbankerna, du var inne lite på det. De vill ju inte ha det här, att folk börjar bli glada och handla aktier och köpa obligationer och annat. De här så kallade finansiella förhållanden, det är ett luddigt begrepp, men hur entusiastiska folk är, hur lätt är det att göra affärer, hur små ränteskillnader är och såna där saker. Så när ska de, även om de tänker sig att de kanske ska sluta höja eller till och med börja sänka, så vill de inte ge det intrycket, för då kan det stoppa dem från att kunna göra det. Ja. Det är en liten dragkamp här mellan.
Ja, precis. Och det handlar ju lite om det här att man måste hålla den här fasaden för att ha någon sorts trovärdighet i de höjningar man fortfarande faktiskt är inne i och försöker göra. För det går liksom inte både att prata om att vi ska sänka räntan om några kvartal, men först ska vi höja. Det blir liksom helt fel budskap. Så jag tror först måste vi avsluta de här räntehöjningarna. Vi måste se till att inflationen fortsätter neråt och att ekonomin faktiskt också blir lite svagare. För att om den inte blir det, då finns det ingen stark anledning för centralbanken att rusa iväg och sänka tidigt. Sen så håller jag med också det som Susanne sa tidigare, att det är en risk här som vi liksom inte riktigt vet hur vi ska se på än. Det är att de här höjningarna som har skett nu under förra året har varit jättesnabba och jättestora. Och om det sen innebär att ekonomin faktiskt går in i väggen när väl de här effekterna börjar synas, det vet vi inte. Normalt sett så höjer centralbanker i små steg om en kvarts procentenhet, och då hinner man hela tiden följa med och se att hur ekonomin reagerar på de höjningar som är gjorda. Men det har man inte möjlighet den här gången till.
Nej. Kan man jämföra centralbankens roll här om ett fotbollslag eller för den delen ett företag som funderar på att sparka vdn eller tränare? Det heter alltid man har förtroende fram tills vederbörande får kicken. Det är lite så, vi höjer fram tills vi inte höjer och säger att vi höjer.
Ja. Eller ministrar.
Eller ministrar, ja. Medan snacket har börjat gå i styrelserummet egentligen, så att säga. Det är lite så man
Jo, men så är det väl absolut. De kan ju inte säga vi höjer nu men vi sänker snart igen. För då tar man ju bort räntehöjningarna. Ja. Men sen har ju flera, centralbanken Powell men även Svenska Riksbanken sagt att ja, men vi kan alltid sänka om ekonomin behöver det. Men det var ju exakt samma resonemang som vi hade för ett år sedan, fast tvärtom. Att då var det, det gör ingenting om inflationen blir hög, för vi har ju verktygen för att få ner dem. Då är det bara att vi höjer räntan. Men det visades ju vara ganska svårt att få ner inflationen snabbt. Och på samma sätt kommer det förmodligen bli när man behöver sänka för att ekonomin bromsar in. Det tar också tid innan de räntesänkningarna får effekt. Så man gör lite samma resonemang fast tvärtom just nu. Att man tror att man kan påverka snabbare än vad man kan från centralbankshåll.
Ja, om jag ska summera då. Bättre chanser till att man lyckas gå på den här smala spången och klara det än det såg ut att vara för 3-4 månader sedan. Men det kan mycket väl bli så att vi druttar i vattnet. Är det korrekt?
I alla fall att man trampar ner med foten i vattnet.
Att trampa ner med foten, ja men det var bra. Ja. Bra, då går vi över till det här med arbetsmarknaden. Det hänger ju ihop lite det här, allting i ekonomin hänger ihop. Det är en sak som är så härlig. Och där är det ju så, som jag var inne på, att de har ju verkligen överraskat än så länge. Trots all motvind på alla sätt så har det ju varit fantastiskt goda tider på arbetsmarknaden. Och i USA, i linje med det här guldlockscenariot, tänker man sig att ja, men den här motvinden, konjunkturmotvinden, kanske vi kan ta ut med att beta av de här jättebergen av vakanser, alltså lediga jobb. Och det behöver kanske inte bli som stå lite stigande arbetslöshet, men kanske inte jättemycket. I Sverige har vi gått från ett läge med rekordstort antal lediga jobb. Nu om man tittar på sysselsättningsplanen, alltså vad företagen säger att de ska göra framåt, har de börjat normaliseras från att ha legat på jättestarka nivåer och sådär. Susanne, vi börjar med dig då, det riktiga arbetsmarknadsproffset. Vad är det man ser framför sig här? Eller vad du ser framför dig?
Ja, men jag tror egentligen så är väl arbetsmarknaden stark för att ekonomin också har varit starkare än förväntat. De går ju någonstans hand i hand. Men när det gäller de här nya lediga jobben eller vakanserna i USA, så är det egentligen momentum som historiskt har varit en bättre indikator för till exempel sysselsättningsutvecklingen. Så egentligen bara om de ligger still så talar det ändå för att sysselsättningen faktiskt ska bromsa in och kanske till och med falla. Och kan man ta ner de här, nu ska vi försöka hålla oss lite otekniskt här, men då kommer man till någonstans till Beveridge-kurvan och matchningen på arbetsmarknaden. Att det finns ju en relation mellan hur många lediga jobb det finns och arbetslösheten. Och den har skiftat ut under pandemin, och den har skiftat ut ganska mycket i USA.
Och när den skiftar ut, arbetsmarknaden funkar sämre. Det behövs fler lediga jobb för att få ner arbetslösheten på lika mycket.
Exakt. Så om inte den skiftar tillbaka, då kommer arbetslösheten stiga i alla fall om de nya jobben bara normaliseras. Så att det krävs ju två saker då. Både att de vakanserna kommer ner, men också att matchningen blir precis som den var innan. Och i USA har man väl en tanke om att okej, det går inte att matcha när det finns så många lediga jobb. Så det kanske kan hända. Men för svensk del så är det nog ganska svårt att se. Jag tror vi kommer få lite högre arbetslöshet till lite högre som vakansnivåer i den här nedgången också.
Ja. Johan, en sak med arbetsmarknaden, det är ju en så kallad laggande indikator som ni ekonomer brukar säga. Det vill säga det som händer i övriga ekonomin visar sig ganska sent på arbetsmarknaden, både upp och nedgång. Och nu har det ju hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Vi var inne på det förut med räntehöjningarna, vi har inte sett de fulla effekterna. Hur mycket kan det vara bara att det här som har hänt och är på väg att hända ännu inte hunnit visa sig på arbetsmarknaden? Särskilt i Europa kanske, där det tar ju ännu lite längre tid än i USA.
Ja, men det är absolut en sån farhåga. Sen så tycker vi också att om man tittar på de sektorer som man spår kommer ha det jobbigt, inte minst här i Sverige, så är det ju byggsektorn, rätt så arbetsintensiv industri, en hel del av detaljhandeln där det också jobbar rätt mycket människor. Så att det är klart att om konsumenterna ger upp på allvar, så är det klart att då kommer det bli kännbart för de här branscherna där det faktiskt jobbar rätt så mycket människor. Sen är det ju så att det finns ju också någon sorts erfarenhet från pandemin att det var kanske inte ett helt klokt beslut att göra sig av med alla sina anställda eller en väldigt stor andel av dem. För det var väldigt svårt att få dem tillbaka sen. Så jag tror att
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Många företag, de vill ju hålla ut så länge som möjligt. Men samtidigt så tror jag att det är ju inte heller samma läge som det var då. Då stod man inför valet, okej, vi måste stänga verksamheten. Ska jag låta alla mina anställda gå? Nu handlar det om mer så att okej, vi får... Vi har mindre efterfrågan, vi säljer mindre pizzor varje dag. Okej, då får vi göra oss av med en eller två anställda. Det är lite mer gradvis det här som man har varit med om många gånger förut. Eller som arbetsmarknaden har gått igenom många gånger förut. Så att man ska inte dra för stora likheter heller.
Nej, det är ju en speciell omständighet, Susanne, det här med erfarenheterna från pandemin som är väldigt färska. En annan är att det är ju faktiskt rea på arbetskraft. Jag menar, året som gick hade vi de största reallöneminskningarna på i alla fall 30 år. I år kommer vi få det. Så att det är ju en billigare i alla fall insatsvara, om man nu ska beskriva oss själva som det, än det har varit tidigare. Hur mycket spelar det in att man liksom kan höja priserna men lönerna följer inte med?
Ja, men det där är ju igen en jätteintressant fråga, och någonstans eftersom det är ett globalt fenomen, både att reallönerna faller och att arbetsmarknaderna är överraskande starka, ja, då är ju det egentligen en väldigt lågt hängande frukt att tänka att det har att göra med att det blivit billigare relativt sett. Jag tror inte företagen upplever att det blivit billigare när lönerna ökar. Men det är ju lite speciellt att det är en kostnadschock den här gången. För det är ju att företagen har ju ändå, och det fanns en studie från Konjunkturinstitutet här innan jul, i huvudsak ökat priserna för att möta de ökade kostnaderna som de har fått. Det är ganska få företag som har fått väldigt stora vinster, till exempel de som producerar råvaror och liknande. Så det är lite svårare. Men visst, det borde tala för lite mindre nedgång på arbetsmarknaden. Om lönerna kunde falla skulle man inte ha arbetslöshet i de här väldigt enkla makromodellerna. Och så enkel är ju inte världen. Men det finns ju någonting där. Men jag tänkte också lägga till, precis som Johan säger, det är de här utsatta branscherna, på ett sätt nya krisbranscher. Och där ser man ju redan att nya lediga jobb, anställningsplaner har ju fallit mycket mer i till exempel handel, hotell och restaurang. Så det märks ju. Och där är ju ungefär 50% av alla som jobbar i ekonomin. Så att, ja, det kommer ju märkas på arbetsmarknaden.
Ja, det låter som ändå, man det går inte att liksom komma runt det här, att det kommer bli en stigande arbetslöshet. Det är slutsatsen här ändå.
Absolut. Ja. Jag tror att det kommer bli precis som vanligt på arbetsmarknaden. Vi kommer se samma reaktion på arbetsmarknaden som vi brukar göra när BNP faller, på det sättet som vi tror. Ja. Men det kommer inte vara arbetsmarknaden i sig som driver nedgången.
Bra, tack för det. Då ska vi kasta oss över spaningarna. Johan, du har tankar om globaliseringen. Det är ju många som pratar om att nu har vi haft 30 år globalisering. Nu sker ett skifte av olika skäl, ska jag säga. Du är lite optimistisk där,
ja, men,
eller?
Ja, faktiskt. Men det är ju så här, vi har ju haft flera år av spänningar mellan USA och Kina, handelsbråk, sen har vi haft pandemin som har satt de här globala försörjningskedjorna i gungning, och sen kriget mellan Ryssland och Ukraina. Alltså massa negativa saker för den här globaliseringstanken som har inträffat under rätt så kort tid. Och många säger nu att globaliseringen, det är mer eller mindre en död drivkraft för ekonomin framåt. Och där tycker jag väl att man kan vara lite optimistisk att det behöver inte vara så illa. Och dels kan man väl fundera lite på det här med många gör ju den här slentrianmässiga kopplingen av globalisering. Det är handel med varor och tjänster och kanske framförallt varuhandel. Och tittar man på varuhandel som andel av världens, eller varuexport som andel av världens BNP, så har ju den stagnerat sista 10 åren. Den peakade innan finanskrisen, och sen dess har den liksom varit i princip flat eller minskat lite grann då. Och när det gäller den typen av globalisering så kanske man inte ska vara jätteoptimistisk att den ska fortsätta och börja öka igen. Då. Därför att, jag vet inte om ni såg, det var en kul bild som jag såg på Twitter häromdagen som visade en sån här burk med plastburk med päron i, som det stod då att de var odlade i Argentina. De var packade i Thailand och sen han då som hade köpt den här burken, han bodde i USA. Så att de där har ju gått tvärs över världen då, ja, ett antal gånger innan de når konsumenten.
Så att, en fin linje akvavit.
Ju, precis, men det är ju på något sätt så att den typen av globalisering, vi är redan genomglobaliserade i det avseendet. Så det är inte varuglobaliseringen som ska fortsätta öka eller varuhandeln som ska driva globaliseringen. Utan det är en annan drivkraft som jag ser framför mig och det är nämligen tjänster. Väldigt mycket av det vi konsumerar idag är ju faktiskt tjänster. Och tjänster har ju traditionellt sett varit en sån vara, om man ska kalla det så, som inte har gått att globalisera speciellt väl. Så man, säljare och köpare, eller utförare och mottagare måste liksom ses. Men ny teknik har ju ändrat den där spelplanen under senare år i en accelererande omfattning skulle jag säga. Och pandemin var lite av en katalysator för det här, att det finns massa sådana internationella marknadsplatser nu där vem som helst i princip kan lägga upp ett konto och börja marknadsföra sina tjänster och vem som helst i någon annan del av världen kan köpa det här. Och vi ser en väldigt stark utveckling i den riktningen och jag spår att ny teknik kommer att fortsätta att driva på det här. Så att min lilla spaning är att man ska kanske inte vara jätteorolig för globaliseringen som fenomen. Den håller på att ömsa skinn, men den kommer liksom ta nya vägar istället. Så det kommer fortsätta vara en positiv drivkraft för ekonomisk tillväxt.
Ja, Susanne, några tankar om det?
Ja, men det är väl en positiv. Jag tror att det finns ju många intressanta saker med globaliseringen. En sån är ju vad kommer det innebära för inflationen då? Om varuinflationen är, eller varu, globaliseringen är klar, kommer det innebära att vi då inte har samma prispress? Personligen tror jag ändå att en del av den prispress man såg var när man flyttade ut. Att man kunde producera till billigare. Och det är klart man kommer fortsätta pressa, men inte samma stora rörelse. Kanske inte den här pressen neråt på inflation blir lika stor som den har varit tidigare. Men jag tror du är helt rätt att tjänster blir mycket mer och arbetskraft blir mer global på lite längre sikt.
Och det i sig bör ju ge en viss press då på tjänstelöner också, får man väl säga.
Ja, det man ofta tänker om det här är ju typiskt sett att man något sånt där som nämns, kolla röntgenbilder, att det kan vara läkare i Indien som sitter och granskar dem och ser hur det är med det här brottet eller vad det är. Det är sånt där som kommer upp. Är det den typen av...
Ja, det är ju vad som sker nu, men ja, det är ett bra exempel därför att en annan väldigt viktigt, alltså globalisering, det är viktigt att komma ihåg. Globalisering har i alla tider drivits av teknisk utveckling och det, så är det fortfarande. Men det behöver inte vara den där röntgenläkaren, den mänskliga röntgenläkaren i Indien som gör det här, utan även då artificiell intelligens börjar ju ta över en större del av de här uppgifterna. Och det är också någonting som kommer driva den här globaliseringen av tjänster. Då blir det ju mer en akademisk fråga vad man säger att den här tjänsten är köpt någonstans rent geografiskt, om det är en AI som gör den. Men
Skövde kan det vara. Men det blir ändå billigare och ändå press. Men då är det lite Stenbecks gamla motto då, vi är tillbaka till. Teknik slår politik. Vi kan ha de här handelskrigen och geopolitiska spänningar och bla bla, men så kommer tekniken där och driver på ändå.
Alltid, skulle jag säga. Ja. Den sanningen håller än.
Ja, okej. Okay, bra. Susanne, du har tittat på den amerikanska bostadsmarknaden.
Ja, precis. Och det är väl min spaning.
Upplys oss!
Ja, nej, men jag tror man underskattar riskerna. Det är ju många bedömare som menar att eftersom man har så långa lån, den genomsnittliga bindningstiden på ett amerikanskt bolån är 22 år, och därför kommer vi inte se så stora effekter på den amerikanska bostadsmarknaden från de väldigt stora räntehöjningarna som Fed gör. Men det är ju inte de som bor och bor kvar som sätter priset, utan de som sätter priset, det är ju dels nya som kommer in på bostadsmarknaden, men också de som byter bostad och då måste omfinansiera sitt lån. Så för de nya köparna så är det ju en dramatisk förändring och där har det ju blivit riktigt dyrt. Den 30-åriga bolåneräntan är ju på samma nivå som innan finanskrisen, men med tanke på hur bostadspriserna utvecklats så är det ju dyrare att finansiera. Och tittar man på affordability så är det på de högsta nivåerna, alltså det är sen i början på 80-talet. Så det har inte varit så här dyrt att köpa en bostad i USA, ja, i en hel generation. Och det borde ju få genomslag. Och det finns ju en del dramatiska data som har kommit in även på makronivå. Tittar vi på transaktionsvolymen, alltså hur många hus som omsätts på bostadsmarknaden, så är det ner 30%. Och det är faktiskt mer än vad det har fallit i Sverige. Men laggen mellan transaktioner och bostadspriser är längre i USA. Det är ungefär 10 månader. Så vi har sannolikt då en större boprisskorrigering framför oss. Och det här tror jag kommer bli ett tema framöver. Finansmarknaden i USA reagerar ju ganska mycket på bostadspriser. Framförallt Keith Schiller som vi får nästa vecka är ju en sån drivkraft. Och man har en annan historia utifrån finanskrisen också och den nedgång.
Som ju startade på den amerikanska bostadsmarknaden
exakt,
kan man väl säga.
Ja, exakt. Mm. Så börjar man se att bostadspriser faller med 10% i USA, då kommer nog många bli stressade. Det kommer ge oro på finansmarknaden. Det påverkar såklart amerikanska konsumenter men i förlängningen också Fed. Och börjar man se då ett minskat inflationstryck samtidigt som bostadsmarknaden börjar skaka, ja då kan det nog vara en drivkraft som kan få Fed att byta fot lite snabbare möjligtvis än vad konjunkturen som sådan skulle göra. Så det här har potential att bli ett tema. Jag tror många underskattar de här riskerna i dagsläget.
Jag vill ju genast, du ska såklart komma in, men genast koppla till det du sa tidigare, det här med matchningen på arbetsmarknaden. Amerikanerna har ju till skillnad från oss europeer i alla fall varit väldigt rörliga. Man har flyttat dit, jobben har funnits. Så det är ett skäl till att arbetsmarknaden på det hela taget har funkat bättre där. Det här är ju rimligen ett hinder för det då, att det är väldigt dyrt att om man ska omfinansiera då och köpa en ny bostad.
Verkligen, verkligen.
Kommer det in där också då?
Ja, men om vi pratar om flyttskatt i Sverige, alltså tänk att man har ett bolån på 3% och du måste omfinansiera det på över 6%. Det är en enorm inlåsningseffekt. Så att de har ju ett jätteproblem och det kommer antagligen också påverka arbetsmarknaden. Det kanske redan gör det. Det kanske är därför de ändå har brist i vissa delar medan hög arbetslöshet i andra i USA också.
Ja, ja Johan, vad amerikanska bostadsmarknaden, hur ser du på?
Nej, men jag håller nog med om de här riskerna, absolut. Och man kan väl lägga till då möjligtvis också att en skillnad då, visst här i Sverige har alla rörliga lån, i USA har i stort sett alla bundna lån. Men en annan skillnad, det är ju att i Sverige har vi inte så himla mycket mer lån än just bostadslånen. Men i USA är det krediter i alla möjliga former mycket, mycket mer spritt. Så att folk har billån och stor andel konsumtionslån och en massa andra typer av skulder som faktiskt påverkas av rörliga räntor i mycket större utsträckning. Så att man får en effekt. Även fast man har bundna boräntor så får känna man av de här räntehöjningarna.
Men det där var intressant. Det har inte jag tänkt på så mycket. Men för i Sverige funkar det lite så där man pratar om att man använder bostaden som bankomat. Ska man köpa en bil så är det ingen som tar ett billån utan man lånar med bostaden om man kan. Och är det krångligare att göra i USA? Ser liksom reglerna annorlunda ut? Att det är bökigare att bara öka på sitt bostadslån? Är det därför man har mer andra typer av krediter som bilån och konsumentkrediter, eller är det andra?
Jag ska ge dig ett ärligt svar, jag har faktiskt ingen aning.
Ja, det är bra med ärliga svar. Det hade inte jag heller. Du kanske vet så.
Nej, jag har inte heller någon expert på det där, men jag tror att den är närmare knuten till bostaden och så det tar ut extra lån lite mindre vanligt tror jag, men exakt hur det där funkar kan jag inte heller säga.
Nej, okej. Bra, tack för det. Då ska vi runda av det hela och Johan, det är du som ska ta dig an veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden, som kan vara ungefär en vecka men inte behöver vara det.
Jag tänkte snäva in det ytterligare och säga det som är kvar den här veckan. Ja, det är inte så mycket då, men jag tänkte ändå flagga för amerikanska BNP-siffror för fjärde kvartalet som kommer på torsdag.
Ja. Precis, torsdagen den 26, imorgon när vi sitter här. Och vad är det något särskilt, är det huvudsiffran bara allmänhet där eller något speciellt?
Ja, men det är en diger statistik det där, så det finns mycket att titta på. Men självklart så kommer marknaden vara väldigt intresserad av vad tillväxten faktiskt var och hur väl den har hållit uppe.
Ja, ifall det fortsätter, tema 22, att det har hållit emot bättre än man hade befarat. Bra, tack ska ni ha. Tack Johan, tack Susanne. Kul att ha dig här och förstås tack alla som har lyssnat. Makrorådets säsong är igång. Vi hörs igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.